Podplay.
Det har varit Fashion Week.
Ja.
Jag och Henrik har varit i Stockholm. Det har varit helt fantastiskt. Det som slog mig nästan mest, som jag inte har tänkt på, är att jag har varit så himla tillgänglig för hat den här perioden under corona. Och jag har inte fattat varför. Jag har bara tänkt att men jag mår väl dåligt. Jag är väl svag och så här.
Man orkar inte hur länge som helst.
Men det blev så tydligt nu i dagarna när jag fick träffa liksom mina kollegor. Och vilken styrka det är i det när vi sitter och pratar och man känner att vi känner samma och sådär. Då blir det mycket mer vi och dem. Inte jag och dem, om hatarna då är dem. Det blev alltså att jag inte ens har tänkt på det. Det var som att jag fick sån boost av att bara men liksom, hälsa på Edvin och Johanna och få den positiva energin från dem. Och jag vet att de går igenom samma saker. Träffa Tusse och han är glad att se mig. Alltså förstår du?
Ja. Alltså det, jag tror att det kommer vara jättemycket i framtiden som vi inte förstår att vi har saknat.
Nej.
För att man vänjer sig ju vid sitt nya normala och blir så här, ja, det är så här det är.
Och som vi pratar om så ofta också, man sitter hemma i sin lägenhet, alltså man mår aldrig så dåligt som då. Alltså man har inte fått något intryck.
Det studsar bara rakt, alltså en boll åker runt i samma jävla hjärna.
Ska jag behöva ha min telefon 6 timmar om dagen med liksom, alltså där jag är mobbad? Är det trevligt?
Du vill vara mobbad i skolan.
Alltså det är så sjukt. Men i övrigt, alltså det har varit helt fantastiskt. Henrik och Mike har ju träffats igen.
Igen?
Ja, de har
gamla
träffats,
vänner. De har träffats en gång tidigare på Jägermeister-eventet. Träffades då för första gången och hälsade på varandra och liksom stod i baren och snackade och så. Och nu var vi på tak då, samma ställe igen, och då var han där igen. Och Henrik bara, ska jag träffa Mike varje gång vi är i Stockholm?
Ja, liksom. Troligtvis.
Ja, då fick jag ju berätta det att men han hänger.
Jo, det kommer ju. Jo, det stämmer.
Ja, han hänger ju jättemycket med Angelica Blick och Andreas Wijk och sådär. Och det är ofta det gänget som blir inbjudna på lite samma så här fashion-grejer som jag blir inbjuden på. Så att så kommer det troligtvis bli. Så att det blev liksom igen att de tog upp kontakten och skulle prata, beställa drinkar och sådär. Och sen, jag vet inte hur det gick till, men plötsligt så kommer Mike till mig själv och ska sitta typ med mig. Och då är Henrik och Mikes, jag tror, flickvän. Mm-hmm. Men ja, de har väl inte gått ut med det. Dejt då. Mm. Då står Henrik och hon och ska beställa drinkar. Då har de typ switchat. Alltså jag bara, vad fan är jag hamnat i?
Det där kommer ju inte från dig.
Nej!
Du har aldrig kontakt med ex. I ditt liv?
Nej. Alltså,
nej, alltså du...
De tar ju upp kontakt med mig.
Jo, men du har ju inte aldrig haft en kompiskontakt med
nej,
ex.
Men gud. Alltså, men noll
som,
intresserad.
En som gillar det ju.
Mike.
Wazowski, ja.
Ja, verkligen.
Alltså, det känner ju han är...
Han har sett det i Vänner ju.
Ja, men och han tycker att det är pinsammare att aldrig mer höras. På något sätt. Vissa känner ju så.
Jag kan ju gilla den där kittlande känslan av att vi gör någonting man inte riktigt... Liksom, som så många inte skulle
det
våga.
Det här borde vi inte vilja göra.
Varför går Henrik och beställer en drink med Mikes dejt och jag ska sitta och prata med Mike? Men det var bara, alltså... Det var ju såhär, oh, gött bröllopet och...
alltså... Man ska behöva höra sådana saker med en person som man har suttit face to face fast med i flera år.
Ja, men det är jättespeciellt. Men jag tror också att det är viktigt för Henrik. Alltså, ja, det var bara verkligen märkligt. Men vi tog oss igenom det bra i alla fall. Och sen blev det liksom att vi satt vid 4 och pratade. Och Mike pikade också flera gånger att den här tjejen som han träffar är ganska lik mig på många sätt.
Mm-hmm.
Inte utseendemässigt, men liksom personlighet. I personligheterna. Och så var det en del i en låt som kom på och vi ställer oss upp samtidigt och dansar exakt likadant.
Ni känner verkligen mycket.
Det är helt sjukt. Alltså, alla satt ner, det var verkligen inte dansgolv, utan det var liksom en fin så här, yta med vackra blommor. Men vi kände båda att vi verkligen visste och dansade. Så det var en lite rolig grej. Jag också har ju sett Hanna och Amanda för första gången live.
Ja, du har inte sett dem förut.
Nej, och de är ju mina bästa vänner, så det var ju skönt att träffa dem verkligen.
Äntligen kan man väl ses efter corona slitit.
Det är så många år jag har levt med dem i lurarna och följt på Instagram och följt upp- och nedgångar och allt möjligt. De är ju väldigt transparenta med sitt entreprenörskap som jag tycker är intressant och det hjälper mig mycket för att de visar att det liksom är okej att det, ibland, det, det går upp och ner.
Det är ju väldigt obehagligt. När det går dåligt då, eller liksom. Mm. Det är jätteobehagligt att sitta i en podd och säga nu ska vi lansera en ny, vad det nu kan vara. Mm. Och så går inte den bra, så ska man börja... De flesta säger då ingenting.
Precis.
Mer. Då nämner man aldrig mer det. Men de, det
nej, men
de
alltså,
säger
alla
då.
Företag mörkar ju så mycket de kan när det går dåligt. Men jobbar man som en profil och har massa olika företag, då blir det lite svårt. För att man delar med sig och folk gräver också upp saker om, ja, som man måste förklara. Ja. Då fick jag också se förhandsvisning av deras nya serie Två systrar som släpptes igår söndag på Viaplay. Och den är ju baserad på dem, så det är ganska mycket roliga scener som jag känner igen när de berättar i podden. Bland annat har ju Alex berättat i sin podd, alltså Amandas man, Alex Holman, att Amanda aldrig bajsar. Han har aldrig sett, hört, känt doften.
Mm-hmm.
Och det är verkligen flera scener i den här serien där Amandas då karaktär visar hur hon lägger olika papper och tar parfym och det liksom, så att det var mycket, alltså om man är investerad i de två, vilket jag verkligen är, så är det roligt att se den här serien. Så jag uppskattade det verkligen. Efter vi har sett den här serien så är det en trerättersmiddag uppe på en jättefin salong på Bench. Och då hamnar jag och Henrik bredvid ett par som jag inte känner igen. Killen är fotbollsspelare, säger han. Jag håller på lite med musik. Och tjejen läser något, fastigheter och vad det nu heter. Och jag blir lite så här bara nyfiken på varför de är inbjudna. Mm. För det är inga jag känner igen och jag tänker de har inget med Viaplay att göra liksom. Så jag försöker luska lite i det och då kommer det fram att den här killen då har bara gjort en kort dokumentär på Viaplay om skiftet från fotbollen till musiken.
Mm.
Han berättar om det och jag känner mig också intresserad av att veta varför han fått den här dokumentären. För jag har ändå pitchat mycket. Jag vet hur svårt det är att få liksom, alltså ett program på Dplay eller Viaplay. Så han bara, nej men det var två personer som bara kom i kontakt med mig och började filma ifall det skulle bli en dokumentär först innan vi sålde in. Och jag bara, ha okej, okay, shit, vilket bara du hamnar på ett bananskal och vilken bra boost för din musik. Och så han bara, ja. Och jag får inte fram det där, för han bara, annars om det inte blir någon serie så tänkte jag att då kanske jag kunde lägga det på YouTube då. Så jag bara, ha okej, okay, vadå, ska han bara en random fotbollssnubbe lägga på YouTube? Sen efter ett tag så säger han typ såhär, ja, det har varit lite jobbigt med musiken och mamma och sådär. Och jag bara tänker, har han pratat om någon körmamma typ?
Han nämnde sin mamma tidigare.
Ja, så han sa det verkligen som att jag skulle veta. Och jag bara, vad fan är det här? Och sen så sneglar jag på hans lapp. Och då ser jag att det står Sörgard. Jaha, så det är Carolas
son såklart. Ja, då förstår jag att han får en,
ja, och så efter ett tag så sa han bara, men min mamma Carola. Så då fick jag skratta. Jag bara, ja, då var det inte riktigt på bananskala.
Du kunde ha nämnt det innan folk kommer fram till dig och filma.
Jag kände typ att jag gjort bort mig samtidigt som...
Det är inte helt säkert heller när man är Carolas son. Att en person som börjar prata med en inte vet vem man är. Utan nej, kan låtsas att de inte vet,
ja,
vem man är.
Ja, gud ja, det gör väl säkert så, de flesta.
Ja, men man vill kanske inte säga så, jag vet ju vem det är.
Och det var det som blev så pinsamt också. För det känns då som att han kanske 10% tänker att jag... Eller kanske mer.
Ja,
har
mer,
bara, ja, hittat på för att han tänker att hela Sverige vet vem jag är.
För det känns ju så för honom. Därför att de som vet vem man är pratar ju med honom. Så det är de han träffar.
Ja. Supertrevlig i alla fall. Och då, han kunde ju prata norska då med Henrik. Så det var ju jättetrevligt. Och ja, vi faktiskt såg den sen på natten. Den heter Mer än en son. Dokumentären också på Viaplay. Vi fakturerar Viaplay efter det här segmentet. Måndag, lika olika.
Har jag tröttnat eller är det en 30-årskris?
Öppna mejlkorgen!
Hej fina ni! Ni är så bra på att prata om problem och komma med olika lösningar. Eller bara tips, så jag testar att skicka iväg ett mejl. Jag har ett problem, tror jag. Okej, vi kan bara säga direkt, om du tror att du har ett problem, så har du.
Verkligen.
Man går inte, man går inte runt och tror att man har problem som inte finns. Alltså, det finns ju säkert sådana med katastroftankar som gör det, men...
Och det är ett problem.
Det är, de, vet du vad de har för problem? Katastroftankar.
Att det känns som att du har ett problem.
De har gadd, och det är ett stort problem. Jag är sedan 5 år tillsammans med min flickvän, nu då även fru sedan 1 år tillbaka. Jag kan känna att vårt förhållande har blivit tråkigt. Vi har typ aldrig sex då vi båda är bekväma och oftast inte orkar. Det brukar gå lite perioder men oftast är det inte så mycket sex. Det känns som att hon bara blir irriterad på mig för varje dag som går och inte det där mysiga kärleksfulla som kan bubbla upp ibland. Vi har inte lika mycket att prata om längre heller då vi varit tillsammans så länge, men hon förklarar det genom att hon gillar att det är tyst medan jag ska prata om allt. Vi har gått igenom mycket tillsammans och jag är så tacksam att ha en sån fin människa i mitt liv som vill alla väl, speciellt mig. Jag kom ut som lesbisk när jag var 20 år och fyller nu 30. Har under dessa 10 år varit i 2 relationer inklusive denna och 1 år singel. Jag är kär och jag älskar henne, men till problemet. Jag har nu börjat tända på sex med män. Alltså jag har inte varit otrogen med en man, men jag kan tänka på det och bli kåt och så vidare. Jag tänker på hur mycket lättare det skulle vara att skaffa barn med en man med mera. Men jag vet inte om det bara är något tillfälligt. Ja, ni hör, kanske är det bara en 30-årskris. Hjälp mig gärna med tankar kring detta. Har ni någonsin tvivlat på er relation men att det ändå är rätt? För missförstå mig inte. Jag är kär i min fru, jag tänder på henne, jag vill skaffa familj och vi har planer på att flytta till en annan ort och så vidare. Men ja, det är jobbigt när huvudet inte alltid är med och tvivlet kommer. Kan tilläggas att vi båda pluggat över 4 år nu och jobbat och haft massa annat på sidan av som gjort både henne och mig helt slut. Vi börjar se slutet av studierna och hoppas såklart att det ska bli bättre då. Men vad tror ni? Nu blir detta rörigt men hoppas ni förstår vad jag menar. Kram.
Alltså det jag läser igenom i det här, läser in när du läser igenom.
Mm.
det är ju att hon försöker berätta för oss att det är bra, fast hon berättar också att det inte är bra.
Exakt.
I relationen, hon säger flera gånger, det missförstår mig inte, jag är kär, och det är hon är min kärlek och jag är så glad att hon är så snäll och så. Fast hon säger också att hon är irriterad och inte vill ligga med henne och vill inte prata. Det är ganska mycket grundläggande saker som verkar gnissla i fogarna.
Man måste verkligen ibland också lyssna på, alltså action speaks louder than words brukar man säga. Så om någon säger till dig, jag är kär i dig, jag vill vara med dig, och sen inte visar det på något sätt.
Mm.
Då kan det vara att den bara säger det för att den tror att du vill höra det. Eller liksom
inte den vill vara det. Den tror
exakt,
att den är det.
Alltså den orkar inte tänka efter om det verkligen är så. Mm. Alltså sen, det är ju så i relationer med vem man än har en relation med, att det man liksom göder, det kommer växa. Så om man är lite irriterad och svarar tillbaka med irriterat, om det är det liksom som hela tiden är go-to, så är det också det som kommer hela tiden gödas. Det kan man ju hamna i med vem som helst. Att man börjar få en hetsk ton eller att det skojas om saker som inte är kul, och så börjar man bara hugga varandra på olika konstiga sätt. Och det kan vara svårt att bryta själv, därför att då försöker man själv liksom deeskalera och försöker visa att jag vill bara vara snäll, och man gör bara snällt, och så känner man att om jag bara ger snällt så kommer jag få snäll tillbaka. Till slut kommer det liksom tippa över så att den andra också, jag kommer visa den hur man beter sig som att den är ett barn, ett idiotbarn, och så visar jag hur man ska bete sig, så kommer den göra det. Men det funkar inte alltid, och man kan också bli väldigt ledsen för att man bara är snäll, 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 och så får man bara hugg tillbaka, för att den andra har inte kommit ur huggspåren.
Och den vet inte heller vad man själv håller på med, för man
nej,
har inte sagt
exakt,
det.
Man har inte sagt, och därför måste man säga det. Mm. Jag tycker inte om att vi retas på det här sättet, eller jag vill inte att det ska vara det första som möter mig när jag kommer hem med att du har något spydigt att säga. Jag vill att vi först säger något snällt, och jag vill att när vi börjar irritera oss på varandra så ska vi hela tiden försöka avbryta det och vända till något snällt. Och det är det nu jag kommer göra framöver, och jag önskar att du följer med mig på den resan.
Mm, precis. Och också jätteviktigt grundläggande pedagogiskt sätt att uttrycka sig är ju, man får inte säga du är så himla irriterande, eller varför är du så irriterad på mig, eller varför är du så otrolig, man ska säga jag upplever att när du gör så här och så här, eller min känsla när du blir det här. För det är bara den saken man kan äga, och det är så mycket lättare att ta emot för den andra personen. En liksom kritik, du är så här, för att det är bara inte så man säger.
Nej, och gör det gärna i stunden. Om du kommer hem och så är hon irriterad, så kan du säga, nu känner jag att du är så irriterad på mig, det gör mig ledsen, jag vill att när jag kommer hem så är det trevligt, och jag har längtat efter dig, och jag önskar att vi skulle hitta på något kul. Och alltså det är ju också säkert för er som för alla andra att coronan äter oss levande. Alltså man orkar inte hur länge som helst gå hemma, och allt man hör när man går utanför dörren är bara att nu blir det värre, alla kommer dö. Alltså det är som att det enda jag möter är Krösa Maja, eller vad fan hon heter. Och det är liksom, ja, det tär på en. Och det kan absolut vara en 30-årskris. Och en 30-årskris är ju liksom generellt bara så att man börjar känna att okej, nu är jag vuxen, inte ung. Och vad innebär det? Och vad vill jag göra? Och vad har jag gjort?
Precis, vad har jag gjort och vad har jag missat?
Det är egentligen, alltså det behöver inte vara att man känner att allt jag har gjort är dåligt och jag saknar allt det här som jag hade gjort. Det är egentligen bara att man behöver inventera sitt liv lite.
Mm.
Vad var det jag, vänta, vad är det jag hade skrivit upp här nu jag var 19 som jag ville göra? Och 8 av de här grejerna kan jag bara kasta i ån, för det ville jag inte alls. Jag var bara 19 år och helt förvirrad. Men de här två grejerna känns ju verkligen fortfarande viktiga för mig, och jag har inte gjort dem. Varför har jag inte gjort det? Och vad är det som står i min väg? Och vad ger mig energi? Alltså skriv Lisas lista över saker som gör mig glad. Där kan det stå, plocka ur en låda och sortera sakerna i den.
Mm. Mitt tips är verkligen också att ta upp det här problemet när de är sams.
Just det.
Min erfarenhet att ta upp det i stunden är inte så jättepositiv. Nej. Det kan säkert funka om det är någon som är duktig på att inte
ta emot saker.
Ja, men oftast så är, om man bara går till sig själv, så är man inte duktig när man är irriterad.
Nej, men om det är liksom små irritationer, då kan jag ta emot det. Om det bara är att jag har hamnat i att jag bara ska vara spydig.
Mm.
Alltså jag och David har ju en ganska retig relation.
Mm.
Och så ibland tycker jag det är jättemysigt ret, och ibland är jag blir irriterad på retet. Då måste jag säga det, nu vill jag inte bli retad.
Nej, precis.
Jag kan inte ta emot ret. Hallå, var snäll. Då säger jag bara, nu är det som börjar bli klappad som står i köket, och då får man komma och klappa. Men det är en risk. Det kan kännas som en risk om man är i en relation där det sällan är trevlig stämning. Mm. Att då när det är trevlig stämning riskera att bryta den för att man ska ta upp något som kommer göra att man kanske bråkar. Men jag tror
det är värt det.
Jag tror att det är viktigt att göra det, för annars får ni aldrig fler stunder.
Mm.
Det är liksom, du måste tänka då på konsekvenser på kort sikt, är att ja, men vi kanske börjar bråka nu. Men konsekvenser på lång sikt är att vi kan få fler sådana här, så jag inte behöver vara så rädd om de här glada stunderna. Jag ska inte behöva liksom gå på tå här hemma. Sen är det jättesvårt för oss att kommentera vad du känner som lesbisk lesbisk att du tänder på män för att vi har låg erfarenhet av att vara lesbiska.
Det man kan ha erfarenhet av är ju kanske att man känner att man har missat någonting eller så.
Eller tänder på något nytt.
Ja, precis.
Alltså grejen är att, som du beskriver att ni inte har sex ofta, då måste du också fråga dig själv, vill jag ha sex ofta? För ibland så blir det bara att man tror det för att man hör andra säga, vi har sex 8 gånger om dagen, och så tror man att det är något fel. Fast man själv kanske har ett behov av sex en gång i veckan och det räcker ju hur bra som helst. Mm. Eller mer sällan. Alltså vissa kanske bara vill ha sex en gång varannan vecka. Mm. Ja, du får ju tänka tillbaka på när du var singel. Alltså låg du liksom i soffan och kom 4 gånger om dagen. Ja, men då är du kanske en person som har ganska hög sexlust och behöver hålla på med olika saker med folk och själv och allt vad du gör. Eller är du en person som liksom vaknar av att ha en sexdröm en gång varannan månad och aldrig har något annat behov. Det får man ju gå till sig själv. Men jag som har erfarenhet av att vara i en relation länge, så har jag sagt det förut, att båda måste vara villiga att jobba på det. Alltså, en kan inte dra hela sexlasset. Utan det måste man liksom då, alltså båda måste prata om det och man måste liksom lite veta, man måste prata om hur man vill ha det.
Och lära känna om varandra när man har varit ihop länge, tänker jag. Att nu är det så här. Förut var det så här. För ofta så håller man på och säger så här. Ah, varför är det inte nu som det var när vi träffades? Mm-hmm. Eller som det var första året. Ja. Eller så där. Och det måste man också gå till sig själv och tänka så här. För det första, vill jag ha det som det var i början? Orkar jag det?
Nej, orkar man. Alltså,
och vilka är vi nu? Och vad vill vi ha nu? Och lära känna varandra på nytt.
Och liksom, bara för att ni är ett par som alltid förut gick och fikade på fredag och behöver inte vara så längre. Ni hittar nya grejer. Allting kommer förändras. Och man ska liksom inte låsa sig vid att vi var ett bättre par när vi gjorde så här. Då tyckte jag mer om oss som par.
Och det har blivit någon slags ojämnhet också. Att de har pratat om att den ena vill prata så mycket och den andra vill inte. Och det är inte säkert att det är hon som säger att hon inte vill prata. Hon pratar ju med sina kompisar och folk som inte hon känner sig pressad av.
Ja.
Det har ju blivit någonting nu att hon känner sig pressad och då säger hon, nej, men jag behöver inte prata, jag vill hellre ha det tyst.
För hon orkar inte prata med dig just då.
Exakt. Och det är samma sak med sexet också antagligen. Hon känner sig pressad där också.
Alltså det finns ju inget som dödar sexuell lust så mycket som stress.
Nej, precis.
Och det kan ju vara stress från studierna som du beskriver eller att ni har haft mycket i livet. Den stressen kan ju också lägga sig som en våt filt över hela ens sexlust. Men också stressen av att, alltså i många som kan känna igen sig att det finns vissa liksom tecken som den ena gör när den känner att den vill ha sex. Den går och drar igen dörren till sovrummet eller den börjar... Den börjar andas på ett särskilt vis. Ja. Då vet man, precis.
Eller tar på ett speciellt ställe på
en. Eller skruvar upp någonstans på en musik eller en tv. Eller pausar ett tv-program. Så man känner, nu är det på gång. Och då känner man sig nästan som att man är i ett rum med en våldtäktsman.
Mm.
Och tror man blir kåt, det blir man absolut inte. Och det, alltså som det här Q-en kan bli såna triggers. Alltså det kan bli som ett iPhone-larm. Så att man alltid reagerar så jävla negativt.
Mm.
Och det är det man kanske behöver...
Ändra, ja. Man vill inte vara ett iPhone. Larm,
nej, alltså vem vill att en sexuella invit ska kännas som ett iPhone-larm? Det är en skräckupplevelse, en mardröm. Man vill ju bara att det ska kännas trevligt. Så att man någon gång
och det måste man också lära om då. Då måste man våga säga, vet du, när du kysser mig på halsen, jag gillar inte det längre.
Precis, det är faktiskt, det är svårt. Därför att särskilt om man som via sex med män så är det ju ganska ofta så att om man en gång visar att man gillar en grej, då är de på det som hundar.
Exakt.
Gång på gång på gång ska samma sak göras.
Men man får betala med att säga något nytt man gillar ju. Jag gillar inte det här längre, men nu är det det här som gäller. För de vill ju bara ha ett svar. Är det mig?
Mm.
Lisa? Hello?
Tjena!
Alltså.
Men grattis.
Folk som busringer mig kan du lägga i folk som behöver skita snart.
Verkligen, verkligen. Du har helt rätt i att man måste betala med något nytt.
Mm.
Man kan inte bara säga, jag gillar inte när du kysser mig på halsen! Mm,
för hur, då blir, alltså, då är båda bara iPhone-larm som går omkring hemma. Och då blir bara, inte mycket
tack,
sex.
Och, alltså, det är också, det är inte kul att få höra att något man gör inte har uppskattats. Särskilt också då där man kanske känner att, jaha.
Hur länge har jag gjort det
hur
här?
Hur länge har den låtsats att den gillar det? Alltså, jag har ju hört olika små stön som jag har tolkat som något jättetrevligt. Mm. Och då är det ju verkligen, alltså, om du vill ha resultat, då säger du bara, det kittlas när du kysser mig på halsen, men jag älskar när du gör det här och det här.
Och så kan man göra som den här fantastiska sexologen i Vila aldrig.
Säg det på ditt moderspråk.
Precis. Nej. Men där testar de, man får ta på olika kroppsdelar.
Mm, just det.
Alltså om du och David skulle sitta mitt emot varandra så tar han på din kind. Mm. Och då får du säga fortsätt om du tycker det känns bra. Eller stopp om det inte känns bra. Eller vänta om du vill inte riktigt få känslan av vad du tycker. Och sen fortsätta ner på halsen. Så att alltså, partnern lär känna hur det känns när man tar på den personens kropp. För vissa ställen känns bra, vissa ställen känns mindre bra.
Mm.
Och det där ändras ju hela tiden.
Gud ja, alltså så är det ju med allting. Och många grejer kan ju också kännas bra för att det är nytt.
Mm. Så efter ett tag så vill man, alltså man vill inte äta samma jävla tårta. Nej. Alltså då vill man äta med, ja. Ny, då vill man börja kan äta man, med gaffeln.
Lägg en liten jävla toff i den här tårtan så ska jag äta den igen.
En ny sås.
Ny sås, tack.
Eller vad var det, samma lasagne? Som
ja, precis, ja, just det. Man vill inte äta samma lasagne varje dag. Han missuppfattade, han trodde att lasagne var person. Mm. Det vi pratar om är kryddorna.
Ja.
Jag tänker nu på dig som har skrivit mejlet att det vi kan utröna här är, om ert sexliv ska funka så kommer det kräva att båda vill vara med på det. Om er kommunikation ska funka så gäller det också att båda är med på det. Och som det låter på det du beskriver så är det inte så. Och mm. det kan ju bero på att er kärlek inte är med längre. Alltså man är inte lika kära som ni var och det händer tyvärr. Mm. Alltså tro mig, jag ser att det är många som önskar att det aldrig någonsin skulle hända dem.
Och sen är det verkligen att vissa också har den tendensen att om de blir för pressade i att den andra tar så mycket initiativ hela tiden. Initiativ till vad ska vi göra idag?
Mm.
Initiativ till sex, initiativ till vad ska vi äta? Initiativ till vad ska vi städa?
Romantik, alltså hela, ja. Ja. Jag gillar när vi tänder ljus, jag tänder ljus varje dag.
Som kan säga bara vad den tycker hela tiden. Och den andra kanske inte har lika nära till det, så pressar det tyvärr bort den väldigt mycket. Så ibland kan man också behöva ta ett steg tillbaka och det är ju pisstråkigt. Och då kan man tänka också så här: behöver jag ha en partner där jag ska behöva ta ett steg tillbaka?
Ja, det är det jag menar. Du kanske måste prata, för är det på grund av att ni har blivit 30? Är det på grund av studierna? Är det på grund av stress? Eller är det på grund av att er relation är klar?
Mm.
Det måste ni liksom tillsammans komma fram till. Och därför måste du då du prata med den här frun till dig. Och om hon inte är villig att kommunicera mer, då har hon ju tyvärr gett sitt svar.
Mm.
Då är det för ni kan inte kommunicera, okej. Okay? Man kan inte ha en relation med någon man inte kan kommunicera i längden. Det kanske står ut ett, två, tre år till, men sen
det
då?
Det blir också läskigt för oss kvinnor just att bli 30, för då känner vi, okej, men nu har vi i snitt ungefär 10 år kvar att få barn, om just vi vill det, få barn. Det. Så det är ofta därför också vi börjar tänka där, så här, vänta, den partner jag har nu, skulle det vara enklare att få barn till exempel med en man?
Absolut.
Det var enklare att
absolut
få barn med min granne.
Så är det ju. Och man börjar också tänka, om jag ska lämna den här nu, då kanske jag inte hinner få någon barn.
Hur lång tid tar det, ja? Ska jag hitta någon på Tinder? Ska jag ta den där gamla? Ska jag, alltså,
exakt.
Det löser sig.
Ja, alltså vad ska man göra då? Skaffa barn med någon som man halvgillar? Du tror hon kommer gilla den mer när du inte har sovit? Absolut inte. Den irriterade stämningen kommer gå alltså skyrocket. Det är det enda som kommer hända att ni är irriterade på den.
Jag ska ta upp ett gammalt exempel som jag tycker är bra att ta upp igen. Och det är ju en influencer, kollega slash vän till mig, skickar ut ett sammetsbeklätt invitation med guldsnirklig text att hon ska gifta sig då med en man hon har träffat. Plötsligt så är det inget giftermål längre efter några månader. Och nu har hon en annan man och även barn.
Mm.
På väldigt kort tid. Alltså ta det beslut som känns rätt i magen, även om det är läskigt. För man har tid.
Ja, och även om du inte har tid, vad ska du göra då? Skaffa barn med någon som du sen kommer frakta. Skilja dig då, det kan ju bli någon form av smärtsam trauma för barnen.
Mm.
Smärtsam trauma för dig kommer det bli. Alltså, det är inte, det är klart man får skilja sig om man har barn. Men jag menar bara att man kanske inte ska ha det som utgångsläge.
Dags för Du må Stockholm, tänker högt. Jag är väldigt förtjust i att lyssna på Filip och Fredriks podcast. Och ganska nyligen så hade Fredrik ett segment när han berättar om en golftur som han har varit på. Eller jag vet inte vad det heter. Golfrunda heter det ju naturligtvis. Han berättar i alla fall en anekdot om en golfrunda och att han har blivit liksom ihopparad då med en främling och ska gå en lång golftur med en främling. Och han återberättar hur han då har förstått i efterhand att han har pratat alldeles för mycket med den här mannen. Mannen han blev ihopparad med ville absolut inte prata. Han ville ha en lugn tur på golfbanan, men istället så blev han ihopparad med Fredrik och Fredrik pratade hål i huvudet på honom då. Och detta insåg Fredrik för sent och sen så fick han skamsköljning och så valde han att ventilera det i podden då och framför Filip.
Det är för exalterad nu.
Ja, jag vet. Och den här parallellen kanske är något annat, men vet du vad jag också insåg häromdagen? Jag fick ett ovedersägligt bevis, och det här var inte så kul kan jag tala om för dig. Men att man funderar på, vem är man egentligen? Vad har man för grundväsen man är som människa? Och då insåg jag, men för mig är det nog att jag är en pratkvarn och att jag inte kan låta bli att vara det. Jag gick 9 år...
Patologisk pratkvarn är du.
Det
är
ja, du är verkligen det. Du och jag var i Mongoliet och någonstans, vi får inte peka på människor här, för det är en aggressiv tanke, du vet, när vi gjorde det på 6 steg. Pekar du på människor här, så är det som att du hotar någon med ett svärd. Peka inte. Och då blir det plötsligt omöjligt att inte peka. Man får någon slags jävla pektorett plötsligt. Och jag fick då, jag har aldrig pratat så mycket, och varje gång jag säger någonting så ser jag hur han suckar och säger, prata inte mer med mig.
Och jag skrattar, alltså jag skrattar så jävla mycket när jag hör det här segmentet. Och när Filip då ringar in och säger, ja, men din kärna är ju en patologisk pratkvarn. Alltså det är så jävla skamfyllt för oss som har den här kärnan. För det var ju därför jag såklart skrattade så jag skrek. Och jag tycker det är så upplyftande och framförallt charmigt ju att det finns flera där ute som har den här pratkvarns kärnan. För den känner ju jag verkligen att jag också har ju. Och det här segmentet levde verkligen kvar. Jag tyckte att det var så kittlande och pirrigt. Jag tycker alltid att det är extra kittlande och pirrigt när killar också ringar in saker med sin personlighet. För det är ju så jävla sällsynt eftersom att de är grunda som vattenpölar de flesta av dem. Så levde det här kvar då. Och så kände jag lite när jag stod i kön till vaccinet. Jag skulle ta första sprutan vaccin. Och så drar jag en parallell mellan det Fredrik säger och det jag läser på en skylt där. Nämligen att vi som har tagit vaccinet, vi ska sen då vänta 15 minuter. Vi ska sätta oss på någon bänk som de har ordnat där då för att man kan få biverkningar. Eller vad vet jag, de ska säkerställa att man inte svimmar eller dör, pang, boom. Något sådant. Och det som händer direkt i mig är att jag blir irriterad och uppeldad för att jag då känner direkt att ja, ni kan glömma att jag ska sätta mig på en jävla bänk och se ut som en nöt i 15 minuter. Vad kan hända? Tänker jag då. Och då känner jag just att inte nog med att jag har den här patologiska pratkvarnkärnan utan jag har också en obstinat kärna. Och det börjar liksom nu bli på den nivån att min kärna är nu så osexig så jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. Alltså hur kan det, varför? Alltså behöver det bli på det sättet? Alltså varför kan inte min obstinata pubertala sida bara växa bort, känner jag då. Och samtidigt så tycker jag att det är så jävla roligt för att jag blir så jävla full i skratt då och känner att ja, den kärnan fick man. Man fick en viss ögonfärg, man fick en viss längd och alla människor på jorden fick en kärna. Alltså så många miljarder människor som det finns. Det är väl självklart att någon måste få nördkärnan, någon måste få ledarkärnan, någon måste få matematikkärnan, någon måste få pratkvarn, någon måste få obstinat. Alla behövs ju, det här vet vi har ringat in det så många gånger i den här podden. Success is a team sport. Alla behövs för rätt person på rätt plats. Så att såklart att alla kärnor måste finnas och det var bara så jävla roligt att, och liksom förlösande på något sätt när jag slogs av det här, för det blev så, det var så skönt att få skratta åt det, det blev så mindre allvarligt och det blev så mycket mer, ja men på något sätt mindre liksom skamfyllt på något vis. För det är ju klart att man inte vill ha en kärna som man, alltså det är klart att man vill ha, man vill inte ligga i krig med sin kärna helt enkelt, för den är ju där. Det är ju bara att gilla läget och ju snabbare man kan lära sig att omfamna den desto bättre, tänker jag. Och sen så vidare då när jag stod där, för det tog ett tag i den här vaccinkön, man fick vänta en ganska bra stund. Så jag hinner då tänka flera varv och så hinner jag känna att det är inte heller så jävla dumt för den övriga flocken. För ofta om man har den här kärnan som jag har, pratkvarnkärnan och obstinat kärnan, så får man ganska mycket tillsägelser och man kan få höra att man är ganska påflugen och jobbig och man borde lugna sig och sådär. Jag kan också känna att det är de som borde lugna sig. Alltså de som inte har min kärna står i fucking tacksamhetsskuld gentemot mig. Det var jag som åt flugsvampen så de andra slapp. Alltså det är ju jag som, det är min personlighet som går ut för tidigt ur grottan fast de säger att du måste vänta 20 minuter efter brunbjörnen har gått, annars så kan hon komma tillbaka. Och jag säger, vad kan hända? Och så blir jag ju alltså uppäten på noll inga sekunder och så får de liksom då sin tes stärkt och så behöver ingen annan i flocken dö då. Alltså jag vet ju att jag hade levt i alltså noll och inga sekunder i den där grottbyn. Och det var ju för att jag just hade sagt, vad kan hända när det kommer en jävla skallerol? Alltså jag blir biten i snippan på en sekund och så alltså dör 3, 2, 1, 0 och sen behöver inga andra barn bli uppätna och bitna av olika jävla fan flygfän och insekter, vad vet jag. Alltså det är ganska otacksamt av de som rättar sig i leden att håna och bara liksom prata ner oss som inte gör det. För att vi har ju räddat deras skinn så jävla många gånger om man tittar bak i tiden. Eller hur? Jag tycker, alltså jag känner verkligen att det är en jävla massa människor där ute som är skyldiga mig en ursäkt då. Så många jävla flugsvampar som jag har tagit för deras skull alltså.
Min svåraste del av kärnan att få bort, det är verkligen att kontrollera situationer. Alltså, det är så svårt.
Där i ligger ju att säga till andra vad de bör göra för att få ett bättre, snabbare, mer effektivt liv.
Alltså, jag...
Som de aldrig efterfrågat.
Och grej, de har aldrig efterfrågat det, men jag vet
inte. De kommer
inte.
Få det nu och det kommer bli bättre.
Och du förstår hur svårt det är då att ha alltså, en partner som är en man. Mm. Alltså, det spelar ju
du vet allt som ska lösas.
Alltså, jag vet allt hur vi ska lösa i bostaden, alltså vad den här personen ska ha på sig, vilken tid vi ska anlända på olika ställen och sånt. Alltså, jag kan inte, fast jag pressar mig, så kan jag inte hålla mig mer än mellan 7 och 15 minuter.
Sen måste du säga.
Om jag är i samma lägenhet. Men jag har aldrig gått ut i lägenheten. Det är det jag måste göra. Men alltså, ja, det är så sjukt. För fast jag är så medveten om det. Fast jag är intresserad många gånger att helt stänga av det. Så är det alltså som. Jag kan tänka mig att jag har liksom ett drogberoende. Eller alltså, jag måste stoppa in sprutan. Alltså, det går inte. Alltså, det är som att hela kroppen vibrerar. Och så är det som att jag för en sekund lurar mig själv. Att glömma att jag skulle göra det. Och så bara. Säger jag bara.
Vad är det du säger då?
Ska du inte gå dit 20 minuter innan så att du hinner. Fy fan.
Alltså, det som kan bli, som många känner ju, är att du liksom pratar ner till dem. Det är det du ofta får liksom hugg för, att du är liksom spydig och arrogant, tycker de som säger. Tror du att du vet bättre hur du ska lösa mitt liv? Jag har levt det livet hur länge som helst. Istället för att vara öppen för att, ja, hon har i alla fall ett förslag, men det tas sällan emot faktiskt i godgjord.
Alltså, det är så tur nu, för att det tas ju verkligen emot av Henrik. Alltså, han är verkligen bra på att ta mina förslag.
Ja,
men det har varit ett helvete.
Ja, men och jag tänker också i världen.
Ja,
du säger ju till vem som helst. Det är inte bara partners.
Alltså, då som jag faktiskt klarar det inte bra. Men i någon jävla mån, det är ju när jag är på stora inspelningar eller sådär. För då är det liksom.
För då
alltså,
kan nu, du nej, inte gå och säga till en regissör hur det ska skötas.
Sist när vi gjorde den här inspelningen till den här Up for Noise då, som jag är med i, så skulle regissören ha med en bit av att två ungdomar ska ge varandra sin Snapchat. Och då står det i liksom manus, där står det också vad man ska göra i varje scen. Och där står det att den ena ungdomen då, 15 år, skriver ner i sina anteckningar den andra ungdomens Snapchat. Och jag låter det här gå ändå, kanske tre scener. Innan jag känner, vet du vad jag känner? De här ungdomarna vet inte ens vart anteckningen. De vet inte hur de ska bete sig. Därför att det finns ju en sån där jävla kod. Man lägger ju telefonen över. Så till slut då så säger jag med snällaste röst till regissören. Att det finns ett sätt som jag tror att de flesta använder. Att man lägger telefonen över för att få
skanna
Snapchatten. Och då blev regissören superglad. Men det finns ju alltid en
det är stor risk att de säger gå och sätt dig på din
kvinnlig regissör.
Ja, det alltså, var en jävla tid.
Ja. Men då kan jag oftast hålla mig tills det blir ett problem. För det är det jag inte gör annars. Jag håller mig inte tills det blir problem. Utan jag ser problemet redan. Det kliar i hela kroppen. Och sen så kommer min oskärmiga kärna som kommer från ett trevligt ställe och bara förpestar vissa situationer. Men jag känner ju också att folk är i tacksamhetsskuld.
Alltså, ja, så mycket du hjälpt dem.
Ja, alltså så mycket musik är satt på olika restauranger, bytt, alltså gett mina listor till DJs. Alltså folk har dansat, alltså natten lång.
Gett mina listor till DJs, blev de glada? Nej, Lisa, deras jobb är en lista.
Men de är arga först för jag tjatar så jävla mycket, så tackar de mig.
Jag vet.
Och vill ha med mig på efterfest och så vidare.
Och så vidare.
Det är det, alltså.
Det. Ta bara emot alla, om alla bara tar emot Lisas hjälp.
Det är det att av erfarenhet så vet jag att det blir så jävla bra till slut. Och av någon anledning tycker jag också att det är värt att vara i den där ganska dåliga, tjatiga stämningen. Där jag ju blir en arrogant man.
För du vet vad som väntar på andra sidan.
Där jag säger bara, vi får se och sånt där. Alltså.
Utopia står på andra sidan. Mm.
Jag tar tag hårt i axeln på din och säger, vet du vad? Nu gör du bara det här.
Så där säger du verkligen.
Gör vad? Sätter på listan, det vet du hur man gör.
Det vet jag mer.
Åh, oh, fy fan. Men sen fixar jag så att alla, så jag är ju alltså oavlönad projektledare i varje rum. Så
är det. Min kärna, vet ni som lyssnar på podden, är bara Voldemort. Det är det man får jobba mot. Att man har någon som vill sticka folk längst in. Sticka folk. Jag vill ju, alltså i min djupaste kärna vill jag nog alltid få bestämma för att alltid få ha rätt och för att alla ska behöva fråga mig.
Precis, det är en bästa kärna, ja.
Exakt. Det ska vara. Fast jag känner inte att jag alltid har rätt svar på allting, men jag känner att det jag säger är det som ska återlydas. Alla diktatorer genom världshistorien är det som har den kärnan.
Mm.
Det är jag, det är Adolf Hitler, Idi Amin, alltså Josef Stalin, you can keep going. Jag är i den kategorin.
Bhagwan Bergstedt.
Bhagwan Bergstedt, det är där kärnan bor.
Men hur lätt tycker du att det är att trycka undan den? För jag märker den nästan aldrig.
Det är liksom väldigt, väldigt lätt, nu för tiden.
Ja,
därför att jag har inte gött den på år och dagar. Men den bor där inne. Alltså jag känner verkligen att hamnar jag i ett svagt läge, då vet vi inte vad som händer. Därför kan jag vara nästan mer orolig än vad andra är för klimatkatastrof. För, alltså förstår du, det som oroar mig är inte vad som ska hända i världen. Det som oroar mig är vad som händer med mig. Alltså vem ska jag bli?
Därför har du ju också bara tvångsomhändertagare runt dig.
Därför, ja. Jo, men Lisa, när kärnan växer sig stark,
ja,
då mördar jag tvångsomhändertagarna tyvärr. De första som står på stupstocken. Ja, då kan vi ta fram. Vilka var som skulle ha den sina? Lisa Kvann, David Veligöjes. Tack! Alltså det är, ni står absolut först. För jag vet ju också vilka som kan skada mig mest. Så det är bara upp med dem. Okej, arkebusering.
Det är därför 3, 2, 1, jag har valt två som 7. Är dubbelt så stora.
För att inte ska kunna döda dem. Ni kan sätta mig på mig. Om jag börjar visa tendenser. Jag håller
bara dig mot pannan när du kommer
med. Det var bara maten. Små knytnävar. Helt galen. Men jag tror att det är viktigt att förstå att folk med andra känner. För att jag kan ofta känna att alla har en bild av hur en god människa är, eller hur man ska vara.
Mm.
Som ju alltid överensstämmer bara med hur man själv är. Vilket är ju lite speciellt.
Ja, men vad fan ska man göra?
Jo, men jag menar, man måste ju förstå. Man kan säga, så här borde alla vara, säger man. Och så är det bara som man själv är. Det funkar inte.
Det är för att det här vore enklast för mig. Men förstår du vad jobbigt om alla var som de själv? Det hade inte varit enklast för en.
Det hade varit jättejobbigt. Men jag tror inte att man bara säger det för att det här vore enklast här. Utan det är för att, exempelvis, hur beter man sig i en restaurang?
Mm.
Då tycker man, om man är en tyst person, man håller inte på och skriker och pratar. Om man är en högljudd person så känner man att man kan inte bara sitta tyst.
Precis, ja.
Vilket innebär att man själv tycker att så här bör man, men det funkar ju inte så. Och man säger det bara för att det är det som känns bäst för en själv. Och för att det är det man själv är.
Ja,
om jag ska säga, man bör vara högljudd. Det kan inte jag vara. Alltså på egna ben.
Men handlar det inte bara om vad man känner skam för när det är för slags stämning i rummet?
Men jag tror bara att det handlar om vad man känner att man själv inte kan göra.
Nej.
Kan uppnå. Men jag skulle säga att alla borde bara vara extroverta. Det är skitjobbigt för mig om jag ska säga att alla borde vara så.
Men om vi ska hårddra det nu då, så kan man ju säga att både jag och Charlotte har ju absolut oskärmiga kärnor, men också det är ju ändå saker som kan hjälpa till en del.
Mm.
Men jag tror att det är viktigt för oss att vi också, man måste ha självdistans, vilket jag tycker både jag och Charlotte verkligen har. Och att man också kanske kan säga det till folk.
Ja, men jag tror bara att det är viktigt att man måste förstå att det finns inte en mall för hur en person ska vara. Alltså för jag kan känna att när jag är i vissa rum och någon säger så här kan man inte göra.
Mm.
Då kan jag tänka att nej, jag skulle aldrig göra så. Men jag vet ju 1000 andra personer som skulle göra det.
Och
jag
de känner... får stå till svars för sitt eget.
Ja, men och jag kan också känna att det känns bra när de gör det.
Mm.
Men det skulle kännas dåligt om jag gjorde det. Och det handlar om hur man gör det. För om någon skulle säga till mig, ah, det finns idioter som efter vaccinationen inte sitter kvar i 15 minuter.
Mm.
Då skulle jag tänka att jag skulle aldrig göra det. Jag sitter i mina prick 15 minuter. Och sen går jag därifrån.
Som systemet säger.
Ja, det är skönare för mig än att tänka, behöver man verkligen sitta 15 minuter? Mm. Vad händer om jag går efter 10? Ska jag sitta 20 för att vara säker? Sånt där håller jag absolut inte på att fundera på. Utan någon säger till mig, 1-5 minuter. Punkt, slut. Jag sätter mig rakt ner. Men om någon skulle säga till mig, folk är helt med huvudet som går innan. Då skulle jag känna att det är inte sant. Jag vet ju då av erfarenhet att jag har minst 2 personer bredvid mig, runt mig. Och även David skulle kunna verkligen gå ut. Han har också verkligen ibland en väldigt obstinat kärna.
Mm.
Jag vet, det är jättekonstigt. Men han har det.
Mm.
Samtliga liksom runt mig, mina närmaste, skulle absolut kunna gå efter 0,5 sekunder där inne. Och jag känner då att, jag känner inte att de är idioter när de gör det. För jag känner att man får försöka se det från bägge håll. Jag förstår varför de, och helt ärligt, hur många är det som har fått en anafylaktisk chock? Alltså det är väldigt, väldigt få. Vi är väldigt många, om vi räknar hur många timmar vi sitter för att rädda hur många liv. Om vi bara ska tänka på det rent matematiskt så går vi ju verkligen minus på det.
Det är väldigt många som känner, vi ska följa de här reglerna, för vad händer om alla bara gör som de vill?
Exakt, vad händer om alla bara gick?
Och det blir en irritation, till exempel. Varför reste vissa under corona och vissa absolut inte? Då blir jättestor irritation istället för att folk bara sköter sig själv.
Mm. Ja, men och det är ju också, om du inte väntar de där 15 minuterna, är ju, alltså jag tror inte det är någon som kommer hålla koll på dig, jag tror inte det är någon som kommer straffa dig, därför att det är bara ditt eget välmående som du riskerar.
Ja, man kan tycka det, men det är ju inte så som folk resonerar ofta.
Nej, inte alltid, nej.
Så det är ju verkligen en superkraft som Charlotte har, att hon ju kan börja prata med vem som helst. Alltså hon är ju som, jag har bara varit med om det där när jag har varit i USA, och man, det blir man ju verkligen trött på när alla, för där är ju verkligen
alla pratar om alla.
Ja. Oh, hello darling, och vad ska du köpa? Och alltså folk som är inne i butiken. Va? Så vart har du köpt dina skor? Du tar upp mobilen och ska skriva in ens Instagram.
Jag förstår inte hur introverta människor kan leva i det landet.
Det är helt, men alltså, det måste ju vara då att de är absolut introvertare än resten, men de har verkligen fått bli pressade och lära sig hur man är, alltså deras kultur.
Ja.
För det är alltså, det är som inget annat, det är alltså 100% Charlotte överallt. Om man blir helt så här.
Jag tror också faktiskt att både du och Charlotte kan ha den där obstinata kärnan i att ni tycker det är så härligt att bryta reglerna, så att ni gör det fast ni egentligen inte ens behöver.
Gud, ja.
Och jag tror att det handlar om att ni som barn aldrig har fattat varför reglerna finns.
Nej.
Utan ni har bara tyckt att folk säger till er hela tiden ni ska göra helt utan anledning.
Ja, och vi vill alltid skapa god stämning.
Sitt still, läs, gör det här. Ursäkta, alltså, det är så jävla jobbigt för er. Och ni tycker, ni är säkert någon som har förklarat, men de har inte förklarat att ni har förstått.
Nej, men det handlar ju bara om att vi vill alltid ha roligt och att det ska vara härligt. Och vill hitta lösningar. Så är ju både jag och Charlotte.
Mm.
Så lösningen för att ha roligare i 15 minuter är ju att gå ut för dörren. Idioter känner vi då.
Ja, exakt.
Men det säger vi inte högt.
Nej.
Nej, men det handlar bara, precis som du säger, det handlar bara om att vi säger, hörni, ni kan leka istället.
Ja.
Ni behöver inte göra det här. Testa vårt. Vi är också verkligen tipsare.
Verkligen.
Tipsstjärnorna. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra!
Hejdå! Jag vet att du vill vara med mig, men du vet inte vad du ger dig in på. In på. Nej, och jag borde kanske sagt det innan det blev seriöst, men våga ej då. För då skulle du nog gå som alla före dig. Jag dricker varje slatt och 3 jag kan vara helt besatt. Och 4 gå till här från skratt. På 5 jag kompromissar knappt. Så 6 spring hem, det snabbt kan lista mera. För jag är komplicerad. Podplay.